Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Ingstor Åkermark och är också brottmålsadvokat.
Hej Silvia.
Hej.
Jag har förstått att du har haft jouren. Mm. Jag tänkte om du skulle kunna berätta vad det innebär.
Ja, vi har ju tidigare pratat just om en jour som åklagare. Men även advokater har ju jour på helgerna. Och då har man hela helgen. För det är ju så att vår verksamhet pågår konstant och även på helgerna. Och när man har jouren så är det så att då får man olika områden. Stockholm är uppdelat i tre olika områden. Och det är två olika advokater för varje område. Så det är sex advokater i tjänst kan man säga. Då måste man vara tillgänglig i princip dygnet runt. Men det är sällan, jag har aldrig varit med att man ringer på natten. Men ungefär kanske man går upp eller sätter klockan på 7 så man är uppe. Så att man kan ringa ungefär från 8-tiden. Och det gjorde de faktiskt redan på lördagen. Och då är det så att man blir förordnad främst som offentlig försvarare. För det handlar ju om att man vill hålla med de som är då gripna eller anhållna. Förhör med dem.
Så fort som möjligt.
Ja, och ofta så håller man kanske det här 24-8 förhöret när man delger en person misstanke utan advokat, för det ska ju ske då, det finns en tidsfrist i lagen om att helst inom 6 timmar, men om de är förbrusade till exempel då kan man sträcka det till 12 timmar. Så grips om 10 på kvällen kan ju bli då problem på natten, för då är ju inte vi tillgängliga på samma sätt.
Men så man kollar då hur deras, alltså tillståndet.
Mm. Mm.
Vem gör den där bedömningen?
Polisen.
Det är polisen.
Och då redogör de det för oss, och det litar man på som åklagare. Mm. Men vi får ju träffa dem då kanske i ett ganska dåligt skick på morgonen. Men då väntar man ju också på, först får man, det är en, så är det ju jour också på domstolen. Och så skickar de ut alla förordnanden, för det är häktningar också. Så man kan ju få häktningar under helgen. Men många har ju redan advokater då som blivit förordnade tidigare. Och sen kan det också vara så att man begär en advokat om man är misstänkt. Då får ju inte jag dem. Men det kan också vara så att den begärda advokaten ringer mig och säger, kan du ta det förhöret så att inte de behöver jobba under helgen. Men då, så man kan ju ha, så igår var det full rulle kan jag säga. Det var förhör precis hela dagen fram till väldigt sent på kvällen. Det är liksom, då får man ju träffa väldigt många olika personer i arresten. Och de sitter alla, man har typ nästan hela arresten. Jag hade norra området i Stockholm. Och det är ju blandat liksom, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara allt från stölder eller mord eller människor. Alltså det är otroligt blandat. Mycket relationsvåld är det ju som många som sitter, för att det är det som är den främsta. För det måste ju finnas de här häktningsskälen vi har pratat om. Och det kan ju vara just kollisionsfara, att det finns risk att man påverkar då. Såklart målskan om man bor ihop eller att man fortsätter sin brottslighet. Det är ju det de främsta att man sitter. Men sen är det ju en del grova rattfyllor om man inte har sin hemvist, alltså man bor i Sverige, om man är utländsk medborgare, för då finns det risk att man flyktfara. För det är så pass högt straff är det just på grovt rattfylleri. Men det gäller också då att man kan...
Eller art.
Ja, och ja, också brotten. Att liksom man är påläst, för man ska också kunna förklara då, så att man får ju också läsa på snabbt och om man inte har stenkoll från början. Så det är ju lite, det är ju närvågt, men det gäller ju också att man pigg. Och det är inte så att de tänker på att vi ska äta till exempel lunch och så. Jag fick springa mellan olika för att det drog över tiden. Så jag, det var lite hektiskt. Men, och det intressanta var att jag hade precis träffat en för detta åklagarkollega på middag veckan innan. Och vi hade kontakt efter att de bara, hoppas du får en lunchjour. För det är det man hoppas när man åklagare. Att det inte ska ringa så mycket så man kan få sova. Men för oss är det tvärtom. Vi vill ju få många klienter på helgerna. Så att det är ju faktiskt intressant att man tänker så olika. Men sen har jag haft jourer när man kanske bara får två ärenden. Det är ju väldigt, och vi vet ju aldrig.
Nej, det är jätteolika.
Ja.
Men vad fick du för typ av brott då? Kan du berätta?
Ja, nu är det väl lite fortfarande så här, men det var, jag kan ta det senare, men det var väldigt allvarligt brott. Väldigt,
ja, precis, blandat.
Men, väldigt blandat. Allt från sexualbrott till, jag kan säga allt från sexualbrott till narkotikabrott till våldsbrott. Alltså det var väldigt, väldigt blandat. Men där gäller det ju att man, som jag pratat om, man får det förtroende. Man träffar klienten och många känner sig ju väldigt chockade kanske första gången de sitter. Och du träffar ju väldigt många på en dag, kanske till skillnad mot under en vecka, då kanske den första. Men det gäller att du ser och visar då. Men problemet är att det är så svårt att komma fram ibland till arresten. Så att du inte ens får tag i var de sitter. Och så att det är väldigt mycket sånt. Alltså tyvärr praktiskt som inte riktigt alltid fungerar. Så det kan ta många timmar innan man ens får kontakt med klienten. För det är så viktigt i den här första kontakten. Att bara visa, bara hej, hur mår du, brukar fråga. Så man vill veta deras tillstånd helt enkelt. Och försöker mycket också att försöka lugna dem i situationen och förklara varför de sitter. Framförallt också om det är utländska medborgare som inte kanske kommit hit och begått något brott. De förstår inte alls och tycker kanske inte alls är så allvarligt till exempel. Men då får man förklara flyktfaran och också kanske den förväntade påföljden. Och då kan vi bli helt så, wow, vad är det här?
Det är ofta frågan man får.
Ja.
Vad kommer jag få för straff?
Precis, vilket är svårt. Men det som är såklart jämfört med både åklagare, de har oftast kanske en dag ledigt sen. Då, när man har haft jouren på helgen, då har ju inte vi sett igång med vår verksamhet direkt. Men det väljer vi själva såklart också. Men
ja. Det är ju inte obligatoriskt att vara med på den här jourlistan, utan det är nästan slagsmål om att få vara med. För att det är så många som jobbar med brottmål i Stockholmsområdet, så alla kommer inte med på den här jourlistan.
Nej.
Och så måste man också visa att man har haft ett visst antal häktade mål för att få bli uppskriven på den här listan.
Just det. Precis. Och jag har ju såklart främst haft häktade mål som åklagare. Jag har haft en hel del som absolut som försvarare. Men min lista är gedigen vad gäller. Jag har haft väldigt många häktningar, men jag är van att få dem häktade då. Men det är också, har jag märkt, en fördel. Jag faktiskt tror jag relativt fått ganska många ändå släppta på häktning, för man är ju väldigt insatt i hur åklagaren tänker med häktningar och vad jag tycker, bara det här är ju inte rimligt för en häktning. För på jouren är också så på helgerna att det går ganska snabbt och det är väldigt många åklagare inblandade i olika beslut, så att det är inte alltid så att det kanske är så genomtänkt just vad gäller själva häktningsframställningarna under helgen, skulle jag säga. Inget så att det är något kritik så, det är bara att det är så många inblandade, det är svårt att få en fullständig bild, tror jag. Så det är väl fler som blir släppta under helgen, skulle jag säga, under veckorna.
Ja, men det håller jag med om.
Så är det ju faktiskt. Så det ska man tänka på. Om man får gå bra till det. Nej, verkligen inte. Men en annan sak var du och jag träffade senast. Vi hade ju en livepodd. Eller hur, Nina?
Ja, på universitetet.
Kan du berätta lite?
Vi var inbjudna där och det var väldigt roligt att komma tillbaka till, ja, det var Stockholms universitet då. Jag pluggade ju där och jag har ju inte varit där på, kändes som 20 år. Men ja, det var ju många studenter då från olika terminer. Och som vi berättade mycket om vårt arbete och vår bakgrund och vad vi gillar att göra och brinner för. Och sen så fick vi väldigt mycket frågor av de här studenterna.
Vi försökte ju spela in, men vi är ju inte så tekniskt
begåvade. Det är ganska dåligt ljud.
Ja, men vi har mycket frågor som vi också tagit upp. Mm. Men det var ju fem djur, alltså feministiska juriststudenter som bjöd in oss. Så det var mycket frågor om jämställdhet bland annat. Mm. Och det som är en brist, tror jag, på alla utbildningar, för du är i Stockholm och jag i Uppsala och Lund, är att man så sällan får träffa framförallt. Och möjligt att vi var ju där en och en halv timme och var väldigt öppenhjärtliga och berättade om, eftersom vi också så olika bakgrunder.
Jag tror de blev nästan lite chockade.
Ja, och precis, men vi omvände några också som hade tänkt att blev verkligen intresserade. Men jag tror det är viktigt att få träffa och våga vara öppen och inte låtsas att vissa saker är som de är. Utan, för jag tror att de är bra att de får en riktig bild av verkligheten. Men en sak var som vi sa, för det var också om man kan jobba, man har barn och hela, och hur det är.
Ja, men det ställer de ju väldigt mycket frågor om.
Och jag tror just att de skräms av det.
Just arbetstiderna, just om man kan få barn, mycket om också lönen och vad man har för förutsättningar att ha, alltså kombinera det här med ett familjeliv. Och jag vet inte om det för att det kanske skrivs om det i media eller att man har rykten om att det är tufft att jobba på de här advokatbyråerna. Jag vet inte vad själva orsaken var till att det var så mycket frågor. Men jag tror allmänt att det är, alltså läser man till jurist så är ju, man vet ju att det är ganska tufft att arbeta som jurist sen när man är klar. Alltså just om man börjar jobba på en affärsrisk advokatbyrå så krävs det ofta att man jobbar väldigt, väldigt många timmar. Alltså det är någonting som fortfarande är på det sättet. Det är en slags pyramid att du jobbar väldigt mycket när du är yngre och sen så kan du avancera så småningom om du är duktig och jobbar hårt. Och det där verkar ju vara på samma sätt nu, som jag förstår. Det är ju en konsultbransch. Alltså, man har kunder som man, och klienter då, som man måste vara tillgänglig. Och många på de affärsjuridiska byråerna, de jobbar ju också mot andra länder, med andra tidszoner, vilket vi inte har. Alltså, vi har ju inte det på samma sätt. Vi är ju mer i domstol. Vi har rättegångar, och de är ju mellan 9-16:30 oftast. Ibland blir det förlängt, men det är ju ganska sällan. Sen kan vi ha förhör på kvällar och sen måste man sitta och förbereda sig, men det kan man ju på något sätt rå om den tiden, rår man ju själv. Men det är ju inte som på samma sätt som på en affärsjuridisk byrå att du måste sitta hela kvällen och arbeta just mot andra länder.
Nej, men jag tycker också att du tog upp en bra liknelse där med att det är lite som att plugga. Alltså att faktiskt juridik också när man är då i brottmålsadvokatsbranschen, att du kan ju styra din tid. Det lär ju bara, man måste bara lära sig att hantera den friheten.
Ångesten.
Ja, och ångesten. Alltså, men det roliga var också när vi satt där, och det här är så intressant, för vi kom in på att det var typ 23 år sedan vi började plugga. Och man hörde typ syset bara, så här, i själva salen, för att många av dem är ju inte ens 23. Och sen är man ju någon sån här lite så här, men gud, typ ser vi så gamla ut? Men vi pratar ju också om att samtidigt så är det så underbart att vara i den åldern man är i. Den är helt fantastisk ålder nu. För all den här med ångesten att vi har pratat om.
Ja, för vi fick ju den frågan också. Du fick ju den, eller vi båda fick frågan om just med prestationskravet som du också, vi har pratat om i tidigare poddar. Det var ju en tjej som frågade just hur man klarar av det. Just den här kravet vi har på oss. Och det har ju många jurister. Många vill ju ha bra betyg. Och det var också mycket frågor om betygen är så pass viktiga. Och vi söker ju nu då en biträdande jurist. Och då har vi faktiskt i den här ansökan inte begärt betyg. Men sen kan det ju också vara... Det där är ju lite olika. Jag vet på de affärsjuridiska byråerna är man ju väldigt... inställd på att man vill ha det. Och sen för att sitta ting så behöver man ju höga betyg. Så att det har ju en viss betydelse. Men man vill ju ändå tona ner det, för det ska ju inte ta över så att det bara blir en stor ångest alla de åren.
Nej, och jag hade ju väldigt mycket pluggångest, men det är ju tack vare mina betyg att jag är där jag är.
Ja, att du också blev åklagare. Ja. För att bli åklagare, då måste man sitta ting. Vill man bli domare, och jag som har gått domarbanan, då måste du sitta ting. Det är klart, du kan ju sitta på en tingsätt då någon annanstans. Du behöver inte sitta i Stockholm då, utan...
Nej, men jag satt ju någon annanstans. Jag satt ju nere i Hässleholm, men jag kom ut då hade typ de jag satt med avberakt igenom, för då var det en helt... Det är den senaste extrema lågkonjunkturen som har varit. Men liksom... Så att, det behöver inte heller vara sämre att sitta när mindre, för vi fick ju jättemycket egna mål till exempel. Jag hade gärna suttit i Stockholm sen, för det handlade om status, men jag ångrar absolut inte det. Så att man behöver inte vara negativt. Men jag tror också att jag ångrar inte idag den här ångesten jag ändå hade. För jag tänkte på det i morse, för jag tänkte att vi skulle kanske prata om det här. Att jag inser ändå att jag är tacksam för det. För annars om man inte har kanske betygen, då är det ju kontakter som är väldigt viktiga. Och jag hade inga kontakter heller. Så att har man kontakter, men har man inte det så kan man absolut. För vi är nog en bransch där betygen har som minst betydelse, skulle jag säga.
Just den humanjuridiska branschen är, det är absolut...
Det är inte alls så söker
krav. Man behöver inte sitta ting, och det är inte alla byråer som ens efterfrågar betyg, utan man kommer ofta in genom att man har varit på praktik eller att man känner någon. För det är också väldigt viktigt vem man tar in, eftersom vi är så små advokatbyråer. Så det handlar ju mer om att passa in, eftersom man är som små familjer nästan, så att man passar in i gänget.
Precis. Och jag tror också någonting man ska tänka på är att lära känna så många som möjligt även under utbildningen, för nätverka. Det har ju hjälpt sen. Du och jag känner ju väldigt många olika branscher, för vi har varit duktiga på nätverken, men det har ju hjälpt jättemycket sen, för att det är inte så att det första jobbet är avgörande på något sätt, utan man kan ju hela tiden, man träffar olika personer hela tiden, men verkligen tänka på det. För det tycker jag lite, kanske lite generationsskillnad, jag tycker att Inger är lite faktiskt sämre på att inse hur viktigt det är med det här nätverkandet. Mm. För det är, man vet aldrig vad som dyker upp för olika möjligheter. Så passa på att lära, var nyfikna också på andra människor.
Ja, men så länge det är så att säga äkta, att det handlar, det handlar inte om, utan det är klart att målet är ju såklart då att det handlar om karriären, mm. Men samtidigt är det otroligt intressant att lära känna nya människor, och var inte rädd för det. Det är ju som att vi använder ju våra kontakter väldigt mycket, gamla domarkollegor, jag har gamla handläggare på domstolarna som jag har fortfarande kontakt med, och det där är ju väldigt kul.
Mm. Ja, och man lär sig mycket.
Ja, men precis, det var så jag också kom in i den här branschen, via kontakter. Så att...
Ja, för drömmen kan komma 10-15 år senare. Det har man ingen aning om. Och det gäller ju olika branscher såklart. Men det är också väldigt givande att träffa så här studenter. Man blir så inspirerad av deras energi och bra frågor. Och såklart, Angela också fick en fråga om mångfald. Mm. Du och jag har ju kritiserat framförallt domstolsväsendet. Att de borde bli mycket, mycket bättre på mångfald. Men det kan man ju ändå ge en eloge till brottmålsadvokatsbranschen. Att den är bäst, skulle jag säga, på mångfaldsfrågor jämfört med... både åklagarit och domstolsväsendet.
Ja, det är ju stor skillnad. Och ja. Det handlar ju också om att språket är ju väldigt viktigt. Mm. Alltså, kan man många språk så är det en otrolig tillgång.
Det
tittar man ju verkligen på ansökningarna. Ja. Alltså, har du olika och lite mer ovanliga språk är ju väldigt, väldigt
det är väldigt bra. Men också att man vill återspegla det i samhället någonstans. Ja. Man inser att det är väldigt givande för en arbetsplats att vara... Det är märkligt. Jag tycker det är intressant det med domstolsväsendet, varför de fortfarande är så... inte ser det här som ett problem. För jag upplever inte riktigt att man för en diskussion, utan man tycker bara det är så självklart att det är som det är. De har inte vågat gå utanför boxen.
Nej, men det ser man ju också på de affärsjuridiska byråerna. Ja. Där har ju också mångfalden ökat enormt mycket. Alltså jämfört med när jag jobbade för 15 år sedan. Så att det är väldigt glädjande.
Ja, och det ska man ju... Och jag tycker också att man ska våga ta kontakt. För det kan ju vara så att om man kommer från en annan kultur eller ett annat land, att man inte just kanske har de här kontaktnäten, men att man vågar ta faktiskt kontakt. För det finns ett stort intresse för alla möjliga arbetsplatser att man vill. Då. Man uppskattar ju det. Och även kontakter av personer som kanske har samma bakgrund som mig själv som jobbar, att våga fråga dem hur de har gått tillväga. För de flesta människor vill hjälpa andra. Särskilt om man har haft en tuffare väg själv. För vi vill ju värna om att det blir, få in så bra människor som möjligt. Mm. Och att dela med sig. Det, ju äldre man blir, desto roligare är ju det också. Men jag har också en liten så här, för jag blir ganska ofta kontaktad av olika personer som ringer mig, det gäller alla möjliga studenter, och vi vill gärna få fråga till podden, men ibland får jag så här, trots allt så är vi ändå advokater och vi jobbar ganska hårt och vår tid kostar egentligen ganska mycket pengar, men jag kan få fråga till alla möjliga så här, att jag skriver upp sig som det här, vad tycker du om den här frågan, eller bara fråga, kan ringa och fråga mig, vad säger åklagarmyndigheten om det här, men bara ring åklagarmyndigheten, ring inte mig, och det blir lite så att jag svarar gärna på mejl, men det finns en gräns vad jag ändå kan lägga tiden på, för i så fall får jag debitera min timkostnad, det tror jag inte riktigt de tänker på, de menar ju väl, men jag är ju inte en fråga liksom låda på det sättet i min roll. Och jag vet flera andra som får det också, olika lite personer som uttalar sig ofta. Och det är inte illa ment, man kanske inte svarar. Det är bara att vi har...
Inte den tiden, nej.
Nej.
Men då kan vi ta upp de frågorna här.
Exakt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi fick en fråga om hur man byter offentlig försvarare. Mm. Hur gör man det, Nina? Har du?
Ja, men det är så här, regeln är ju att man får ju välja vilken försvarare man vill. Och det är många som inte vet det. Jag tänker nu också på jouren, nu när du fick de här. Mm. För att då är det ju i princip så att de här personerna då, som du får, har ju inte valt dig specifikt. Och de har ju inte heller valt någon annan försvarare. Och det kan ju vara personer, det är ofta då anhållna och gripna som kanske tidigare inte har varit föremål för någon rättegång, som inte haft någon advokat i den rättegången. Eller varit misstänkt då för ett brott. Eller att det är utländska gripna då, som just det här med flyktfaran, att de kanske bara är här under begränsad tid och sen ska de tillbaka till sitt land. Kanske på semester eller något annat ärende. Och de säger ju då att de inte har någon särskild de vill ha. Och då är det rätten, alltså domstolen, som förordnar en enligt en lista. Och i ditt fall då, när man har jour, då är det de två advokaterna som arbetar under det då området som du hade, som då blir förordnade.
Just det.
Men sen kan det vara så att man träffar då sin advokat och man kanske har inledande möte med polisförhör. Och det kan också gå en viss tid under då ärendet, fast säga, under förundersökningen, men så kanske personen känner att man inte har förtroende för den advokaten, och då har man alltså, man kan i viss mån få ha rätt att byta advokat om man, men det krävs väldigt mycket för att man ska få byta, för det här är också kostnader som staten står för som huvudregel. Har man en viss inkomst så kan man också få betala tillbaka en viss kostnad till staten efter, alltså om man blir dömd för brottet. Så att det är ju en del då som kontaktar en och vill byta och vill då att ibland att man ska så att säga ge dem information om vad som krävs. Mm. Men där har man ju, där gör ju olika advokater på olika sätt. Men vi gör inte så att vi skriver någon bytesanmälan, utan det får ju de göra själva i så fall. Då får de ju motivera varför de inte vill ha den här advokaten och varför de specifikt vill ha en annan advokat. Men huvudregeln är att man saknar förtroende, och då måste man egentligen specificera det här på något sätt. Vad är det då? Ja, men till exempel att advokaten inte har velat åberopa bevisning som personen vill. Det har varit som en grund. Eller att det är något specifikt då, inte bara att man saknar förtroende eller att man inte kommit i kontakt med advokaten. Det är ofta så här, ja, han svarar ju inte när jag ringer, men då kanske den här personen ringer varje dag. Och ibland kan det vara svårt att kontakta via häktet, tar ofta väldigt lång tid för oss att få kontakt med våra klienter. Men, och sen är det ett väldigt allvarligt brott, då får man ofta byta.
Just det.
Men jag tycker att de som har blivit hårdare med bytes, att låta då bytesbegäran gå igenom. Och det beror på också hur långt förundersökning, hur mycket kostnader som advokaten har arbetat. Alltså har det gått 2 år och det är ett enormt ekomål till exempel, då vill ju domstolen helst inte byta ut den advokaten, för då måste den nya advokaten läsa in sig på hela målet, och det här kan ju kosta väldigt mycket pengar. Då måste man dels betala pengar då för den här advokaten, och sen så måste man betala för det nya. Men det är klart att en som är misstänkt för ett brott ska ju ha en duktig advokat som den personen har förtroende för. Har man från början valt en specifik advokat, då kan det vara ett väldigt problem att byta den.
Då är det mycket svårare.
Ja, precis.
Men, och det som är svårt såklart är att många av de här som sitter häktade till exempel, som kanske vill byta. Mm. De sitter ju med restriktioner så de får inte prata med någon. Så de kan ju få brev från sina anhöriga kanske till exempel som sagt, men vi tycker den här advokaten är bättre. Så det kan ibland bli press också från familj att man ska byta eller att det är medförsvarare. Så det kan ju vara, men jag håller också med för att jag får ju mer just målsägandebiträdesrollen att jag, folk vill byta till mig. Och det är så en mardrömshistoria man hör liksom med vissa kollegor bete sig. Alltså det blir alltså, jag bara, men gud, det är klart att... För mina, huvudregeln är ändå något som man försöker, om det är man vet, bara, nej men du har faktiskt en väldigt bra advokat. Kanske av missförstånd till exempel, om man inte hör av sig och så. Men ibland då när man hör så blir man så, nej men gud, du ska ju... Absolut, jag kan tänka mig såklart att företräda dig. Och vi skulle absolut inte heller hos oss några begäran. Men man kan ju förklara, som du säger, vad som då krävs. Och det är mycket, då får man säga det, du kanske behöver skriva ner liksom den här advokaten i så fall ganska mycket. Och kan också bra ringa den advokaten och säga att du kommer begära, så att de vet om det. För de flesta, om någon skulle begära mig utbytt, då har man skriva sig inga synpunkter. För oftast är det ju någonting som har hänt då, till exempel att man känner att när det här fungerar inte, då har man inga problem med det. Men att ändå det är bra att jag skulle, och är det någon jag känner, kanske kan ringa bara så du vet nu den här personen begärt mig istället. Och så kan det ju vara, så vi pratar om att man har kanske ett jättestort mål, man har dåligt samvete för den där klienten, man har inte hunnit som man ska. Och det kan man förstå kanske, eller att det är någon helt annan omsättning som gör att man vill byta. Men jag försöker ändå inte vara sån att man vill skapa dålig stämning bland andra kollegor, men jag har haft nu så här att de berättar så extremt allvarlig brottslighet de varit utsatta för och traumatiserat. Advokater svarar i telefon mitt under förhör, att de går efter 20 minuter och sånt där, som att det är helt, det får man ju inte göra. Jag kan inte ens förstå att man kan göra det. Alltså en gick ut 4 gånger under förhör och tog telefonsamtal. När man ska berätta om det bland de mest värsta övergreppen man varit med om, då ska man inte åta sig ett sånt uppdrag. Så då tycker jag att med all rätt att de har, för det är ju trots allt väldigt viktigt att de har rätt advokat, men man måste ju känna förtroende. Men därför också någon ringer mig när de säger att jag vill begära det, så jag försöker ändå komma på ett möte innan, så känn av om du tycker att det känns bra med mig, för jag vill inte att du får inte känna det är obekvämt med mig på något sätt. För att jag vill ändå, det är så viktigt det här förtroendet. Att de känner rätt. För bara för att de har fått ens namn, inte säkert de tycker om en. Bara för det.
Nej, precis. Det handlar ju väldigt mycket om det. Personkemi. Och som du säger, är det någon som begär en advokat utbytt, får den advokaten, får ju hela den här skriften. Så exakt. Då får man ju se vad klienten har skrivit om en. Och då kanske det är saker som inte alls stämmer. För att, även om du nu, Silvia, säger att men gud, det här är ju, det kanske inte alls stämmer. Nej, utan exakt. Den här klienten kanske bara, eller så ska jag inte säga, men det är klart att det kanske är överdrivet, för att man vet att det krävs mycket att få byta. Men då får advokaten får ju absolut bemöta det här, men huvudregeln är att man inte bemöter det, utan man skriver att man har ingen erinran mot bytesbegäran. För man vill ju, ibland kan man ju också skriva då att man vill att den här personen ska ha en advokat som man hyser, alltså har stort förtroende för. Så att man kanske, det kanske är någon jättejobbig klient som man själv kanske inte har, det har uppstått en konflikt, för man på något sätt, man funkar inte ihop. Men som advokat kan man ju inte heller begära sig utbytt själv.
Nej.
För
precis.
Det är ju bara egentligen advokatetiska regler då i så fall. Att
det krävs
väldigt, väldigt mycket. Så att huvudregeln då är att man inte brukar skriva någonting, utan man bara på något sätt... Men jag vet ju vissa advokater som argumenterar kring eller mot det, att det stämmer inte alls att jag inte har varit tillgänglig, att jag inte har ringt eller så. Men det där är ju, det är lite olika. Och sen vet jag advokater som inte vill gå med på bytesbegäran om de till exempel känner den advokaten då som har klienten väldigt bra, eller att det är en person som man, den här advokaten är jätteduktig. Och som du säger, då kanske man pratar om man får ett samtal av den, vad ska man säga, den som vill byta, då så kan man säga, men den här advokaten är jätteduktig.
Precis, och framförallt kan det gälla om det mellan tingsrätt och hovrätt. För till exempel vid mord och ett allvarligt brott, när man har kanske blivit dömd till väldigt, väldigt allvarligt eller långt fängelsestraff, då är ju risken ganska stor att man kommer bli faktiskt
utbytt. Och det blir ju utbytt, väldigt, väldigt många. Ja. Och det vill ju... Advokaterna tycker ju kanske inte oftast att det är något helt negativt, utan då kan ju den nya advokaten hitta andra infallsvinklar.
Men det är ju samtidigt ganska tufft att komma in i hovrätten.
Jättetufft, eftersom bevisningen är ju redan så att säga framlagd. Och som vi berättade i avsnittet om hovrätten, så är det ju inte nya förhör i hovrätten. Så att då får man ju på något sätt, man måste ju godta den här tidigare advokatens arbete just med förhören. Och då,
det har jag varit med om i ett våldtäktsmål, när det i princip fanns ett erkännande i förundersökningen, ett förhör, och jag kommer in i hovrätten och jag hör att de inte tar upp det. Och det går inte att ta upp och höra i hovrätten. Och det var så fruktansvärt, för det blev ogillat. Och det var jag inte så glad när jag hörde det. Både misses av åklagaren och det tidigare målsägandebiträdet. Så det, ja, det blir en frustration då. Man märker man inte kan. Det går inte på något sätt att trolla det. Kan ju inte läsa upp det plötsligt i hovrätten. Det var ju... Så det, sånt kan ju dyka upp som man... Även som försvarare såklart. Man märker bara, gud, det här borde ju gjorts liksom. Men man får... Det är spelets regler och det...
Absolut. Och det är också... Det kan man ju säga att det är en väldigt tuff bransch på så sätt att det här med bytesbegäran, det är ju ganska vanligt. Alltså det blir bara mer och mer vanligt, känns det som. Och att advokater kan ju då känna, ja, man har gjort ett dåligt jobb, eller gillar inte personen mig, eller vill personen ha en mycket mer känd advokat till exempel. För just om man blir förordnad som offentlig försvarare, alltså att personen inte väljer dig själv, det är klart att då blir det ju så att säga vem som helst.
Mm. Ja, och vi hade en anställd som blev utbytt mot ett väldigt känd advokat. Och hon var ju väldigt ny i sitt jobb då. Mm.
Men då är det inte konstigt? Eller?
Nej, och då sa jag ju det. Ja. Jag bara, men släpp det. Du kan inte konkurrera med den här personen. Alltså, det är helt omöjligt. Det handlar bara om hur känd du är. Mm. Så man måste ju lära sig också anställa. Det är en viktig roll också, att ta det inte personligt. Det går liksom inte. Du kan inte jämföra med någon som är jobbat 20 år längre än dig, som ett helt annat namn. Det handlar ju ingenting om ens liksom erfarenhet. Men därför också, som du och jag tycker är viktigt, därför ska man ju också kanske inte ha för stora eller för svåra mål för tidigt. För man är ju inte riktigt redo, och därför också, ju högre upp du kommer, desto större konkurrens, och det kanske man inte riktigt är beredd på. Så det måste man också respektera, att människor vill ha någon som är mycket mer erfaren och
absolut
känd.
Absolut. Men sen kan det ju vara också så att domstolen säger nej.
Mm, och det är lite jobbigt.
Ja, det är lite jobbigt, för då måste ju då advokaten fortsätta ha den här klienten. Och det är ju såklart, då får man ju göra det bästa av situationen, men det är klart att det är ju ingen egentligen som vill det.
Nej, men de flesta är ändå professionella och kan hantera det.
Då får man ju på något sätt göra det bästa av situationen.
Det är inte jobb att liksom bli så, som vi pratade om, attached to ego, att det får egot helt. men en annan sak som jag vet att den här frågan egentligen bottnade i var ju också att du har spekulerats lite i, för när det kommer framförallt när personer sitter med restriktioner och det inte kommer från anhöriga eller något annat, utan man märker kanske att det är samma advokat som blir ofta begärd när de sitter på äktet. Att frågan är då vem det är som då ger personer som sitter där det här namnet, om det är personal på häktet och sånt där, och det är lite obehagligt när man inser kanske hur det går till. Jag vet inte på rak arm hur det sker, men det finns ju rykten om det, och vi kan ju se också att så sker, och det är väl ingenting att egentligen personal på häktet ska lägga sig i, för det är inte så att de på något sätt egentligen har koll på vilka som är de bästa advokaterna, skulle jag säga faktiskt. Och det får ju undvika att ha system som... Det är ju korruption handlar om, såklart. Mm.
För det är ju väldigt mycket pengar det här handlar om. Så att många advokater vill ju ha uppdragen. För det är såklart... Det kan ju vara stora mål och mycket pengar.
Mm. Att man då inte har påverkat personal som sitter där då. Att man kan sälja in sig. Och det hoppas man i så fall att... Det finns rutiner också inom kriminalvården som motarbetar det i så fall. Men det är ju inte så kul alltid när man inte förstår hur, för det är ju så, hur kom det här namnet i så fall?
Nej, men precis, och sen kan det ju också vara anhöriga som också blir kontaktade av advokater när det då har blivit uppmärksammat, att för just när en person blir häktad, då blir det offentligt vad det är för typ av brott också. Och då kan ju också de anhöriga bli kontaktade av advokater som är intresserade av det här målet, och då så skriver de anhöriga till personen som sitter häktad med restriktioner, så att, som inte får prata med de anhöriga, alltså huvudregeln är ju det. Och då kanske den häktade känner ett jättestort förtroende för den advokaten som man har. Och sen så plötsligt kommer då de anhöriga och vill ha en helt annan advokat. Och det där är ju väldigt svårt, såklart.
Svårt
man
dilemma.
Sitter också där inne väldigt utsatt och mår dåligt.
Mm. Det är ju något som kallas lite ambient chasing egentligen.
Exakt.
Som det är inte okej. Men såklart svårt att bevisa. Det blir svårt att gå clinch med advokaten och säga att det är uppenbart att du har kontaktat den familjen. Så att gäller det här med etiken är väldigt viktigt. Men man kan, det är viktigt ändå att man har med sig, man är inte fast med den advokat man har om man är missnöjd.
Nej.
Och samma gäller målsägandebiträde. Så det är exakt samma regler som gäller där. För det har ju många som är helt förstörda och som är så missnöjda med sin, framförallt då, för att du är ju så utsatt både då som misstänkt och målsägande, och du kan ju få, när du inte all känner att du kan prata samma språk eller förstår din advokat, då blir du dumpelt utsatt. Och det är därför. Men man kan inte tro att man kan säga advokat shoppa heller och testa ut olika advokater, för det det är som det är statliga pengar. Om man betalar själv, absolut. Men det är också lite varningstecken om man är en sån som byter för mycket advokat. För då handlar det kanske om att man själv påverkar lite. För vi ska ju ändå inte, vi måste ju alltid vara professionella i vår roll. Du får inte bli liksom din förlängda arm på det sättet av din klient.
Men det är ju det som är så viktigt, att du måste ju alltid göra som de här advokatetiska reglerna säger. Så du kan inte, bara för att du vill behålla en klient som kanske begär saker, till exempel att man ska bryta restriktionerna, det får du ju absolut inte göra. Och så kanske det finns andra advokater som kan, ja, det är ju väldigt viktigt att man ja, men då får man bli begärd utbytt i så fall, för man gör inte det.
Nej. Och det måste man ha med sig. Ja. Var väldigt trygg i sin värdegrund där och förstå de etiska reglerna. Allt handlar inte bara om pengar heller. Men det är därför också viktigt att man har bra personer man kan prata med. Och ha chefer som styr en rätt i den här djungeln av klienter. Nej, men faktiskt, det är inte så lätt. Och därför det är en tuff bransch på det sättet. Och att den är så konkurrensutsatt.
Men vi peppade ju alla. Jag vet inte om de blev rädda samtidigt.
Nej, men jag tror att de blir superpepp.
Vi var ärliga med. Ja. Men, och det kändes som många var väldigt intresserade av den här branschen.
Och den är ju superintressant, men det gäller ju att, så vi pratar om när man gillar människor, det har vi sagt 100 gånger, men det är människor och juridiken och den här nerven och att alltid vara tillgänglig. Nej, men att jobba, alltså,
och vara väldigt orädd.
Ja. Och tack för att ni lyssnat.
Ja, verkligen. Tack. Hej, hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.